Jag tänkte vi börjar här inne kanske 10 minuter. Istället för att jag föreläser där ute och alla står och fryser. Sedan då vi går, sen blir det bättre. Men till en början kan jag berätta lite grann. Alltså jag heter Kati Mustala och jag har forskat, jag är sociolog och forskat i finsk bög- och lesbisk historia. Transhistoria har ingen i Finland ännu forskat. Alltså det där är någonting, om någon tänker på att göra något, så det är det som nu är så brinnande att borde forskas. Och det finns skrivet på finska, tyvärr. Det som, alltså ungefär allt som jag också kommer att berätta, och mycket mer. Alltså boken är, hej, boken är tjock. Alltså vi gjorde 2007, gjorde vi i Vanda stadsmuseum, Regnbox Finland, utställning. Och den här är utställningsboken. Alltså alla dessa planscher som fanns på museiväggar var översatta också på svenska. Och det hade lagt det på sin webbsida. Men nu då jag kollade nyligen, det har tagit bort engelskspråkiga och svenskspråkiga översättningar. Alltså utställningen finns endast på finska på webbet. Men det fanns ju någonstans att det borde. Alltså det är naturligtvis inte så mycket. Alltså eftersom material fanns vid den tiden så mycket att det var inget problem att ge ut en hel bok. Och det som vi kommer att vandra idag, det är ungefär kvällspromenadsrutten som homosexuella män gjorde då homosexuella handlingar. Alltså det var otukt med person av samma kön som var förbjudet i lagen. Alltså inte att vara homosexuell utan att handla, att ha sex med någon av samma kön. Alltså vet alla vad otukt? Känner ni överhuvudtagligen ordet otukt mellan? Ja. Eftersom då vi har pratat, alltså, vi är ju flera som har forskat i finsk bög- och lesbisk historia, och då vi har pratat i internationella konferenser, så det är fornication. Och då kommer någon som pratar engelska som modersmål efter oss. Excuse me, but what does fornication mean? Så alltså, eftersom det är ju 1800-tals lagstiftning, otukt. Och dessa otuktiga män, alltså vid den tiden kunde, alltså det fanns i andra nordiska länder, alltså kontinentala nordiska länder, det betyder Danmark, Sverige och Norge. Alltså det fanns sedan efter andra världskriget, i början av 50-talet grundades de första HBT-organisationerna. Men det är ju Island och Finland, alltså dessa två periferin i Skandinavien som alltid har varit mycket senare. Även i Helsingfors, alltså pratade homosexuella män, att vi borde också organisera här. Och det fanns försök att organiseras. Men eftersom Finland fortfarande hade den där lagstiftningen, alltså alla andra nordiska länder hade redan avskaffat, Danmark 33 och Sverige 44. Norge är lite mer komplicerat, alltså egentligen Norges lagstiftning var redan från början så att det fanns mycket få rättegångar. Men det blev omöjligt att liksom börja samla namn för att grunda en förening. Vem skulle vara medlem och liksom risken att polisen skulle få ta hand om denna lista. Så det blev ingen förening i Finland före 67, men det lite senare. Och det var, men dessa homosexuella män som i alla industrialiserade västländer, män har samlats i parker, män har tagit över liksom det offentliga rummet. Och det är därför att jag kommer så mycket prata om bögar och så litet om lesbiska, eftersom kvinnor har aldrig kunnat ta det offentliga rummet på det viset att liksom börja ha sex i toaletter och mötas i park och ha sex i buskar med varandra. Men män har gjort det sedan antiken, ingen vet när det för hur många tusen år sedan det började. Men det finns, och det finns fortfarande. Alltså, i Finland trodde man också att sedan då vi får möjlighet att organiseras och ha föreningar och lokal och sådant, sen behöver män inte mera träffas och ha sex i buskarna. Men det finns fortfarande. Alltså det är någonting som varken lesbiska eller det heterosexuella förstår. Och man har sagt åt mig att jag borde inte heller prata någonting om bögarna och sex mellan män, eftersom jag inte fattar någonting om det. Och det är sant. Någon mån fattar jag inte. Men trots det har jag intervjuat mer än 20 homosexuella män som har berättat åt mig hur det var vid den tiden. Och jag, så att säga, förmedlar till er denna kännedom. Alla dessa män, alltså, de kunde inte berätta sina namner, och det gör det kanske inte heller idag. Alltså det är anonymt sex. Men vid den tiden, alltså dessa män, Helsingfors var ju inte så stor, alltså de kände så ungefär varandra, alltså dessa homosexuella män som nästan varje kväll gick runt i stan. Men de började ge varandra smeknamn som var vanligtvis kvinnornas namn, alltså Lasse blev Lauri, blev Laura och så vidare. Och också dessa offentliga toaletter som det fanns mycket mera vid den tiden som nu för tiden. Också alla dessa mötesplatsen hade sina egna namn. Och vi börjar nu vid Laxå, alltså Dalen heter det väl. Vid Laxån sairaala sjukhus, där fanns en som hette Tervahovi. Och det där, och en toalett fanns vid södra stranden ungefär nära, det finns en monument för folk som har dött till sjöss. Där fanns den hette naturligtvis Merihovi. Är det någon som inte alls kan finska? Alltså behöver jag översätta också alla dessa? Så det är finlandssvenskar alla, alltså, ni vet. Och det är så skojigt att just en sån där öppenlig toalett heter hov. Och ännu mera spännande blir det med Jennyn T-huone, som låg precis mot polisstationen vid Kisahalli. Och det är spännande, eftersom i New York hette, alltså där träffades homosexuella män i tunnelbana. Nu är det väl riksvenska tunnelbana, det är väl metro på finlandssvenska. Metrostationer vid toaletterna och alltså vid toilet rooms. Alltså det förkortas med T-room. Men T-room är också för ett fint café eller tehus där fina kvinnor, precis vid den tiden då kvinnor inte kunde umgås fritt i restauranger, så det fanns särskilda fina kaféer, fatser i Helsingfors, dit kvinnor kunde gå. Och tea room är ju precis en sådan ironi. Och det där spännande, alltså jag antar att någon har varit i New York och den har, eller det har kommit sjömän eller andra resande män som har givit över namnet att en Helsingfors böktoalett heter Jennyn T-huone. Den var en av de mest populära mötesställen, och denna Tervahovi i Laakso och Jennyn T-huone, det fanns fortfarande på 60-talet, eftersom staden har så småningom, alltså det har varit av tre, så det har antingen brunnit eller annorlunda staden har rivit dem. Och det finns folklore i alla, också från Åbo, att då någon toalett har blivit bortriven, så har nästa natt bögar samlats där med ljus, så att begravningen av denna plats. Och en man som jag intervjuade berättade att till julen tog han ljus till Jennys terum och liksom hade ljus där, eftersom jul måste firas också där. Och sen kommer vi virtuellt, alltså längs Tölöviken, där fanns någonstans Marttala, eftersom Marttaförbundet har varit i närheten. Och sen kommer till en viktig träffpunkt, nedgången där banan nu börjar, alltså framför riksdagshuset där nere, där fanns magasinerna. Och det var ett mycket mörkt ställe, och den hette Kissalankuja eller Kalastavan Kissankuja. Alltså där möttes många män. Och sen kommer man egentligen redan upp till Mannerheimvägen. Det har funnits restauranger hela 1900-talet i Helsingfors, där homosexuella män har kunnat träffas. Alltså det fanns inga böglokaler. Men eftersom kvinnor inte fick komma till restauranger där alkohol skänktes, fick kvinnor inte komma utan manssällskap. Det var ingen lag. Många sa att det var en lag, men det var alkoholbestämmelsen. Det var kontroll av prostitution. Eftersom kvinnor, lösa kvinnor som inte har manssällskap, är ju potentiell prostituerade. Så det var 66. Det var egentligen en av de sista orsakerna då Yhdistys 9, alltså den andra vågens feministisk förening, grundades i Helsingfors, då Marja-Lena Mikkola och Päivi Istala träffades slumpmässigt vid framför gamla studenthuset och ska vi gå in och ta ett öl. Och de fick inte, eftersom de hade ju ingen herrsällskap. Och då blev det så arga att nu måste vi göra någonting åt det, och nu måste det organiseras. Och sen fick Yhdistys 9 genom att Alko ändrade sina bestämmelser. Men det var en viktig orsak varför det inte fanns någon lesbian bar i Helsingfors. Trots att det fanns ju massor av folk som hade flyttat från landet, som hade sin inkomst. Alltså kvinnorna var ju tidigare också så pass fattiga eller beroende av man att de inte kunde sitta på restauranger. De hade inga pengar, men på 50-talet, 60-talet skulle det kunnat vara så. Och därför att alltid majoriteten i restauranger var män, så var det inte så påfallande om man nu kommer in på en restaurang att ups, nu är jag på fel ställe. Ser man ofta som kvinna, som när man utomlands kommer på ett ställe där det är endast män. Men vid den tiden, fast det nästan endast män, så Tom of Finland skildrar i den biografin som har publicerats, alltså där fanns en en böksida och en straight sida. Och liksom alla personalen visste vad hände där. Men än så länge allting gick mycket i smyg, så brydde ingen om det. Och nu har vi kommit upp till framför Kiasma, som inte fanns vid den tiden. Och då börjar Helsingfors, alltså Mannerheimvägen, alltså det fanns på, också nu finns det, här i Glasspalatsen finns det en stor restaurang. Alltså den har varit i en bökställe i Glasspalatsen. Och sen alla konstnärsrestauranger överallt i västvärlden har varit ställen där bögar och lesbiska har också umgåtts. Och Hansa var vid nya studenthuset. Det var en viktig ställe. Och sen fanns det hela Esplanaden, där fanns Catani var en berömd restaurang som bögarna besökte ofta. Men sedan på 60-talet, då överallt liksom hela den samhälleliga atmosfären började ändras. Alltså de stora årskullorna hade blivit, efterkrigsbarn hade blivit vuxna och gått i universiteter. Och överallt hade universitetet också tagit mera studenter, eftersom universitetsväsendet har varit och är fortfarande delvis en sätt hur eliten uppfostrar nästa elit. Men på 60-talet exploderade, det fanns inte så mycket elit. Alltså det fanns ju många från medelklassen och även från arbetarklassen som kom till universiteter. Och det kom upp nya frågor. Alltså en hel generation som inte respekterade frack och långklänning och alla dessa akademiska traditioner, eftersom de inte hade det någonstans hemifrån. Televisionen hade kommit till hemmen. Alltså krig hade funnits i världen tidigare, men nu fanns krig i Vietnam eller i Biafra, i varje vardagsrum i Finland. Alltså hela den samhälleliga medvetenheten och liksom den stora studentrörelsen. Men det fanns också mycket annat för oss viktigare än bara den studentrörelsen eller fredsrörelsen. Också de första miljöfrågorna började komma upp. Det fanns en stor sexuell revolution på 60-talet då suuret ikäluokat, vad månne det var? De stora åldersklasserna vägrade att anpassa sig till den gamla sexualmoral, att sex får man ha naturligtvis endast heterosex, och det får man ha endast då man är gift. Och liksom alla dessa orden så löjliga nu för tiden, esiaviollinen sexi, men det var en stor fråga att överhuvudtagligen få lov att ha sex innan man. Och även ordet esiaviollinen sexi betyder egentligen att dessa två människor som har tänkt sig giftas börjar ha sex redan innan prästen har sagt amen. Men och homofrågan var en av dessa stora frågor i denna sexuella liberation, och särskilt i Finland där vi fortfarande hade den gamla strafflagen. Så, och det är så typiskt för alla sådana moralfrågor i Finland. Alltså det är finlandssvensk press och finlandssvensk intelligentsia som börjar ta upp frågan. Det fanns ju naturligtvis också på den finska sidan, men det var HBL som började Det var Ilta Sanomat som publicerade en skräpartikel, Homopesa, Helsingissä, och det var HBL som publicerade en lista av människor, en adress, att nu får det var ungefär 66, alltså nu får det räcka, alltså det, sånt här kan inte hända i ett civiliserat land. Och också sexualbrottskommittén som hade satt i 60-65, alltså då kom, och det kom med förslaget att avkriminalisera homosexuella handlingar. Alltså allt sådant diskuterades i samhället, och det hände mycket, det grundades nya föreningar och sådant. Och där i samma sak, alltså började homosexuella män som satt vid på Hansa hörde att under gamla studenthuset det ska byggas ett nytt restaurang, Vanhan Kellari, alltså där nere. Och det beslöt att den tar vi över. Och det var gamlas första ockupation. Alltså i november 64. Alltså då gick homosexuella män och tog över så att säga restaurangen. Alltså det var ingen annan som bestämde om det, men det, och jag har intervjuat en man som vid den tiden bodde i Tammerfors, och han sa att han, det var under veckan så de öppnade restaurangen, men redan första veckoslutet, alltså tog han tåg genast till Helsingfors för att liksom vara med. Den var en mycket bra restaurang för, eftersom det har inga fönster. Och man kunde gå in i smyg, och det var inte endast bögar, det var mixt, alltså blandat, så att man, och även om någon såg att du går in eller ut vid den dörren, så blir du inte genast stämplad som bög. Och alltså det hände 64. Och sen 68 ockuperade studenterna sitt eget hus. Det var den stora ockupationen av Vanha som man pratar om. Men sedan det tredje tog också plats i smyg. Så småningom hittade sig lesbiska, eftersom heterosexuella kvinnor hade kämpat rätten för kvinnor att gå in på restauranger. Så började, och naturligtvis hade genom alla årtionden bögar hade haft lesbiska vänner, och liksom kvinnor kunde ju på så vis också besöka dessa bögarnas restauranger. Men, och dessa kvinnor som hade kommit till Vanhan Kellari, så började träffas i Karhukabinetti. Den finns fortfarande där. Och nästan, jag tror det är i samma skick som det var. Alltså senare är Vanhan Kellari inte mer en bögrestaurang. Alltså den koncepten har ändrats. Alltså det är en lunchrestaurang på dagarna och dansrestaurang för heterosexuella på kvällarna. Men på 60-, 70- och 80-talet var det ingen dans där. Dansan kunde bögar och lesbiska inte före slutet av 60-talet. Man kunde ju ha några privat tillställningar i hemma, men vem av oss har en så stor vardagsrum att man kan dansa vals eller tango eller polka eller jenka? Alltså vid den tiden kunde man inte ha bara någon. Och jag måste berätta en anekdot. Alltså en av dessa mina käraste informanter som jag intervjuade. Jag tog honom på 90-talet, måste det ha varit, till Old Gold. Alltså Zeta organiserade i Kaisanäs restaurang danskvällar. Och han som hade gått igenom hela, alltså han var bög vid andra världskriget, han hade sex på fronten. Han hade haft sex genom alla årtionden i Helsingfors. Men han hade aldrig sett förrän på 90-talet män dansa med varandra. Han tyckte det var perverst. Eftersom dans var någonting som de gjorde. Alltså han brukade gå på dans på Folkhälsan. Och eftersom han tyckte om att dansa och gummorna tyckte om honom även lite för mycket, eftersom det är ju brist på 70 plus män i heterosexuella kretsar, och han vägrade att dansa med några. Jag hade ju organiserat alltså några böga vänner att vi satt. Han vägrade att dansa med män. Med mig försökte han dansa, men jag kan ingen foxtrot. Alltså vi dansade lite och så. Alltså naturligtvis finns det ett undantag. En har vi redan kommit förbi, Hesperia gatan. Där finns nu Taidekoti Kirpila. Och Juhani Kirpila var en rik bög läkare som samlade konst och hade ett stort lägenhet. Jag antar att där har man också dansat. Där kunde man. Men annanstans alltså, blev det möjligt att dansa först 68. Men nu ska vi gå ut.
Och, kommer du att öppna på frågor?
Ja, ni kan gärna fråga.
Jag bara undrar om klass, för du pratar om terum för kvinnor till exempel, att det var ett möjligt ställe att gå ut. Men jag kan tänka mig att det är väl kvinnor som har pengar till det. Jag undrar om de här sociala kretsarna, hur klass spelas ut.
Det har varit naturligtvis alla dessa kvinnosaksorganisationer, unionen till exempel, och alla dessa skolor för kvinnor, alltså sjuksköterska skolor och motsvarande. Naturligtvis har det funnits kvinnokretsar, men det har inte, så vitt vi vet, inte funnits någon plats dit du kan kontakta att jag är lesbisk eller jag vill, ingen klubb eller någonting sånt där.
Jag var inte tydlig med min fråga. Jag tänkte till exempel toalettkretsar, jämförelse med restaurangkretsar för att träffa varandra. Hur spelas klass ut i de kretsarna till exempel?
Jag antar att det är väldigt jämlikt. Där går, om du är fattig men ung och vacker, då är du bättre än en gammal rik gubbe. Alltså där är det en helt annan valuta där. Och egentligen det är väldigt jämlikt.
Okay. Eller jag tänker mig, för jag själv, jag kan inte alltid gå till restaurang eller till ett café för att jag inte pengar. Och jag kan tänka mig att det är likadant för folk tidigare att gå till ett offentligt utrymme där man måste betala till exempel. Var de här toaletterna?
Ja, det var
offentliga toaletter som var öppna för alla.
Precis.
Och med restaurangerna till exempel, att där måste ju att det är inte möjligt att bara gå dit och hänga, utan då kommer det någon som säger till en att nej, du får inte vara här utan att du
Ja, alltså det var en klassfråga. Ja. Men just parkerna och öppna toaletterna, alltså där fanns inga såna begränsningar.
Vet du om prostitution var inblandat på något vis?
Säkert, men jag vet inte. Ja.